Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
Och jag heter Amelia Ingman.
Tack snälla för att ni hade överseende med ljudet förra veckan.
Ja, nu är vi tillbaka i studion så förhoppningsvis så kommer ljudkvaliteten att bli bättre den här gången.
Hade du en bra födelsedag?
Ja, det hade jag. Tack alla er som skickade en liten grattishälsning till mig. Det var verkligen jätteomtänksamt och jag blev superglad, så tusen, tusen tack. Men nu tycker jag att vi hoppar in i dagens avsnitt. Men innan vi börjar så vill jag bara säga att ni hittar oss på Instagram, Närögat podd, Facebook, även där Närögat podd. In där så kan ni se bilder från fallen och kommentera gärna vad ni tycker. Vi älskar som sagt att få in er feedback.
Vad säger du? Vill du börja?
Det kan jag göra. Idag ska jag berätta om Juan Catalan. Och det här fallet hittade jag på TikTok. Mina källor är en artikel i LA Times, Los Angeles Daily News, en dokumentär på Netflix som heter Long Shot och en artikel i The Crime Column. Och innan jag börjar så vill jag bara varna för att dagens berättelse innehåller dödsfall. Juan föddes i Los Angeles 1978 och hans pappa köpte ett hus till familjen i en förort cirka 30 km norr om LA. Juan har en storebror som heter Mario och han började hänga i fel sällskap. Juan har alltid sett upp till sin storebror och han minns när Mario började komma hem med olika bildelar, till exempel bilstereos. Och detta lockade Juan och han brukade få följa med när Mario och hans vänner bröt sig in i bilar och Juan fick agera chaufför. Men en gång blev Juan tagen av polisen och han bestämde sig då för att det här skulle bli den första och sista gången som det hände. Den 12 maj 2003 så sitter då 16 år gamla Martha Puebla på gatan utanför sitt hus och pratar med några vänner. De ser en Chevy Malibu långsamt köra förbi huset flera gånger. Sen stannar plötsligt bilen och föraren kliver ut. Han går fram till Martha och frågar vem hon är. Och hon svarar att jag är Martha, du känner väl igen mig? Och då drar mannen fram en pistol ur tröjan och skjuter henne i huvudet, strax under hennes vänstra öga, och dödade henne direkt.
Men gud vad brutalt.
Ja, det är en direkt avrättning. Och Marthas vänner de springer chockerade från platsen och skytten hoppar in i bilen igen och kör därifrån. Motivet kom man senare fram till var hämnd, men vem var mannen som sköt? Martha Puebla hade bara någon vecka tidigare vittnat i rätten mot två mordåtalade män, José Ledesma och Mario Catalan.
Är det brorsan?
Precis. De var båda medlemmar i ett gäng som hette The Wineland Boys och de anklagades för mordet på Marthas vän Christian Vargas. Och medan Martha vittnade så bad domaren henne att peka ut skytten i rättssalen. Men Martha kunde inte på grund av att hon inte sett skytten tillräckligt bra för att vara säker. Och när Martha vittnade så fanns bland annat Juan Catalan, Marios bror, i rättssalen. Det är nu augusti 2003. Juan och flickvännen Alma hade för tillfället gjort slut. Men Juan ringde ändå upp henne och ber Alma komma hem till honom och sova över. Han tjatar och tjatar till som säger ja. Morgonen efter, den 12 augusti, så kör Juan till jobbet. Klockan är runt 7:30 på morgonen och han svänger in på parkeringen till verkstaden där han jobbar tillsammans med sin pappa. Pappan är redan på plats. Han brukade alltid komma dit före alla andra. Alma var också med i bilen när de stannade till på parkeringen. De lägger märke till en skåpbil som står ganska nära. Och så fort Juan öppnar dörren så rusade beväpnade män mot honom. De har dragna vapen och skriker. Juan hinner bara tänka att han kommer att dö innan han blir helt omringad. Männen tvingar ner honom på marken med ansiktet ner i asfalten. Det är polisens SWAT-team och de griper Juan och sätter på honom handfängsel innan de placerar honom i polisbilen. Juans pappa hör inifrån verkstaden att det är något som händer ute på parkeringen och han hinner precis komma ut och se hur polisen för bort hans son. Juan tas in till stationen och mordutredarna Martin Pinner och Juan Rodriguez inleder ett förhör med honom. Juan förstår inte alls varför eller vad det är som har hänt. Och när de berättar för honom att han blivit gripen för mordet på Martha Puebla så blir Juan helt stum. Han får inte fram ett ord på kanske 5 minuter. Utredarna berättar för Juan att huvudvittnet till mordet har tillsammans med en tecknare skapat en fantombild av förövaren. Och den här skissen är slående lik Juan. Utredarna berättar också för Juan att vittnet har identifierat honom som Marthas mördare och pekat ut Juan på bild. Utredarna fastslår att Juans motiv för att mörda Martha var hämnd för att hon vittnat mot Juans bror Mario när han åtalades för mordet på Marthas vän Christian. Juan hade närvarat i rättssalen när Martha vittnade och i samband med det så hade han varit tvungen att lämna ifrån sig ID-handlingar och fingeravtryck. Så åklagarna hade redan all hans information. Men Juan menar att han inte hade något med det här att göra. När han såg henne vittna så säger han att det var inte mer än så. Han såg bara någon som vittnade. Och hon kunde inte ens peka ut hans bror. Men poliserna trodde inte på honom. Och Juan säger att han har aldrig mördat någon. Han skulle aldrig kunna mörda någon. Han skulle aldrig ens kunna skada någon. Men polisen säger bara bevisa det. Och trots all den här bevisningen som presenterades mot Juan så höll han fast vid att han var oskyldig under hela förhöret. Juan riskerade dödsstraff ifall han skulle åtalas och fällas för mordet och han behövde en advokat. Han minns att hans kusin hade skrytit om en skicklig advokat som han jobbat med och den här advokaten hette Todd Melnick. När Juan kontaktade Todd så hade han jobbat som brottsmålsadvokat i ungefär 10 år. Todd ber Juan att berätta om fallet och Todd visste ingenting om hur många vittnen som fanns eller vilka bevis man hade samlat in eller egentligen någonting. Och när Juan hade informerat honom om vad som hade hänt så fick Todd en väldigt stark magkänsla som sa till honom att Juan är ingen mördare. Det här verkar inte alls stämma överens med hans karaktär. Så Todd säger då till Juan att han kommer få ut honom. Todd behövde få fram ett alibi och han frågade Juan vad han gjorde under kvällen då Martha mördades. Juan berättar att han hade varit på Dodger Stadium för att se Dodgers Braves-matchen den 12 maj 2003. Juan hade inte planerat att gå på den här matchen utan han hade fått några gratisbiljetter dagen innan som han i sin tur hade gett sin mamma i mors dagpresent i hopp om att hon skulle tacka nej och låta Juan behålla dem, vilket hon gjorde. Så att han gick var något som bestämdes i sista minuten. Och den första som Juan tänkte att han ville ta med sig var sin ena dotter. Hon var bara 6 år och skulle kanske inte helt hänga med i matchen, men Juan tänkte att hon nog ändå skulle tycka att det var kul och spännande att få följa med. Han bjöd också med sig sin kusin Miguel och en vän som heter Ruben. I slutet av matchen så lämnar Juan och dottern sina platser för att gå och köpa snacks och baseballkort. Och när matchen var slut och de var på väg ut från arenan så fick Juan ett samtal från sin flickvän som kollade läget. Och sen skjutsade Juan hem sin kusin Miguel för att efter det själv åka hem. Och han kommer inte ihåg att något mer ska ha hänt den kvällen. Juans advokat förstår att de måste på något sätt försöka bevisa att Juan faktiskt befann sig på den här baseballmatchen för att hans alibi skulle hålla i rätten. Så advokaten Todd ber Juans flickvän Alma att leta rätt på biljetterna. Och hon vände upp och ner på lägenheten och lyckas till slut hitta dem i ett kuvert. Men det bevisar egentligen ingenting. Bara för att han hade biljetterna så betyder det ju inte att han faktiskt var på matchen. Så de behöver ytterligare bevis. Todd kontaktar då Sam Fernandez som är vice vd och chefsjurist för Dodgers. Och han tillät Todd att besöka arenan för han ville dokumentera platserna som Juan haft. Han ville se vart de låg i förhållande till spelarbänken. Och det fanns massvis med inspelat material från matchen och Todd tittade igenom timmar av videomaterial i ett försök att identifiera någon av människorna som satt runt Juans sällskap. Han hoppades nämligen på att någon av dem skulle kunna intyga att Juan varit där. Och han lyckades kontakta några av de här personerna som satt runt omkring, men ingen av dem kände att de hade sett Juan tillräckligt bra för att vara bekväma med att vittna i rätten.
Alltså vilket inte är konstigt om man så här sitter i närheten av någon på en fotbollsmatch eller... Det är sällan som man verkligen memorerar någons utseende.
Nej, så det är jättesvårt. Todd fick reda på att det fanns en uppsättning kameror som kallas för Dodger Vision. Som endast filmar material som ska visas på storbildsskärmarna under matcher. Och de fångar då väldigt mycket publikbilder. Så Todd börjar gå igenom det här materialet i hopp om att hitta Juan bland de här 27 000 plus fansen som fanns i publiken den här dagen. Och eftersom han visste vilken plats Juan hade haft så var det lätt att se den här sektionen och räkna raderna. Och han kollade igenom materialet i slow motion och det tog honom en hel dag att gå igenom en match då på 3 timmar. Men han hade inte råd att missa något och till slut så lyckades han hitta Juan. Men upplösningen var alldeles för låg för att detta skulle hålla som bevis i rätten. Så det är helt enkelt inte lika lätt som Todd trodde att bevisa att Juan faktiskt var på den här matchen.
Men vad jobbigt att hitta bildmaterial på honom, men att det bara är i för dålig upplösning.
Ja, så han vet att han var där, men tydligen så var det inte tillräckligt. Under tiden så sattes Juan i en enskild bur i en fängelsebuss för att han skulle flyttas till en högsäkerhetsanstalt där de grövsta brottslingarna sitter. Och han kände nu att det här är på riktigt. Juan trodde att det var någon som försökte sätta dit honom. Och han hade hört talas om människor som blivit benådade 25-30 år senare. Och detta var något som han tänkte på om och om igen. Och det var även jobbigt för honom att prata med sina barn. Han hade 2 döttrar och de ville veta när pappa skulle komma hem. Men han visste inte vad han skulle svara eller han kunde inte ens ge dem något svar. Juans ena dotter vittnade i domstolen att hon hade åkt till baseballmatchen med sin pappa. Och att han hade köpt glass, godis och baseballkort åt henne. Men åklagaren tvivlade på Juans alibi eftersom han inte hade tagit upp detta under hans första förhör med utredarna. Men Juan menade att han tog inte upp det för att han var så chockad över att just ha blivit anklagad för ett mord som han inte hade begått. Åklagaren som hade tilldelats Juans fall hette Beth Silverman. Och hon hade aldrig tidigare förlorat en mordrättegång. Och hon var känd under smeknamnet Sniper. För hon brukade alltid se till att de åtalade dömdes till dödsstraff. Todd pratade med Juan igen och frågade om han inte kunde komma på någonting annat som skulle kunna placera honom på matchen under tiden för mordet. Juan berättade för Todd att han tror att han såg att någonting filmades på matchen den här dagen. Han hade nämligen sett vakter blockera några av gångarna och en man som hade gått upp och ner för trappan flera gånger, precis som om de spelade in flera tagningar av en scen. Todd åkte tillbaka till Dodger Stadium och gick till kommunikationsavdelningen. Han bad dem kolla upp om de hade haft någon viss inspelning det här datumet och en kvinna som jobbade tog fram en stor kalender och började bläddra i den. Den var i stort sett tom, men när hon kom till sidan för den 12 maj 2003 så stod någonting där. Det var namnet på ett produktionsbolag och ett telefonnummer. Todd kände inte igen namnet, men han ringde upp och någon svarade HBO. Det visade sig att showen som filmades på Dodger Stadium den här dagen var Curb Your Enthusiasm, som är skapad av Larry David, som också spelar huvudrollen i serien. Det var producenten Tim Gibson som tog emot Todds samtal. Todd förklarade fallet och situationen och att de måste hitta bevis som kan knyta Juan till Dodger Stadium den här specifika dagen. Men producenten informerade Todd om att de kan inte släppa något oredigerat material och att han får vänta tills det sänds. Producenten tänkte först att Todd var knäpp och att det inte fanns någon chans att han skulle kunna hitta den här personen som han sökte i deras material. Men producenten kontaktar ändå Larry David och berättar om den här advokaten och vad det var han ville. Larry tyckte att den här historien var helt otrolig och tyckte att det är klart att Todd ska få komma in och kolla igenom materialet. Så han ringer upp Todd och frågar när han kan komma in och de bokar tid redan nästa dag. När Juan får höra detta så fylls han med nytt hopp. Avsnittet som filmades den 12 maj heter The Carpool Lane. Och i det så har Larry David problem med att komma till Dodger Stadium och han håller på att missa matchen på grund av trafik. Det slutar med att han plockar upp en prostituerad eller en sexarbetare så att han kan använda sig av samåkningsfilen och därmed komma fram snabbare.
Alltså jag vet inte riktigt vad det här är för program.
Det är en humorserie. Och Larry David är också skaparen bakom Seinfeld.
Mm.
Och jag har själv inte sett den här Curb Your Enthusiasm, men jag vet inte om de är lika. Men en humorserie i alla fall.
Okej.
Och det här avsnittet behövde spelas in i en fullsatt arena. Och istället för att hyra en och fylla med statister så kontaktade produktionsbolaget Sam Fernandez, han som jag nämnde innan, vice vd och chefsjurist. Och Sam tillät dem att filma i Dodger Stadium under den här riktiga matchen. Och han menar att de är båda i underhållningsbranschen och han vill att de ska kunna samarbeta. De rådar upp för inspelningen, men eftersom publiken består av betalande fans som är där för att se matchen så kan de inte störa för mycket. De filmade på två olika läktarsektioner och de hade kameror utplacerade i arenan så att de inte skulle störa eller märkas för mycket. Och en av skådespelarna säger till och med att hon inte ens såg kamerorna när de spelade in. Scenen gick ut på att Larry David och hans sällskap hade väldigt dåliga platser och att han sen skulle se någon som han känner sitta i en mycket bättre sektion. Han skulle då gå ner och försöka få en ny sittplats jämte den här vännen. Och Juan satt i den bättre av de här två sektionerna. De skulle bland annat filma uppifrån gången där Larry David skulle gå ner för att prata med vännen. Och då skulle de försöka hålla gången så tom som möjligt. Men de hade samtidigt inte rätt att blockera eller förbjuda folk från att gå där. Men de hade en produktionsassistent som försökte hålla koll på när folk fick och inte fick passera. Advokaten Todd åkte till HBO-studion för att se det här inspelade materialet. Det fanns totalt 8 band med cirka 6 minuters film var. Så det var inte supermycket material att gå igenom. Och Todd kollade igenom banden en efter en och när han är på det 6:e bandet så börjar han tappa hoppet. Men så ser han Juan. Juan kommer gåendes ner för gången med dottern i handen. De hade varit i kiosken och köpt godis och de är på väg tillbaka till sina sittplatser samtidigt som Larry David är på väg upp för gången. Produktionsassistenten hade av misstag släppt igenom Juan och hans dotter när de var på att filma scenen.
Men oj, vad är oddsen för det?
Ja, alltså bara sån tur. Och den här produktionsassistenten säger i Netflix-dokumentären att han förmodligen gjorde ett dåligt jobb som lät dem gå förbi. Men det var ju tur. Todd skriker av lycka och flyger upp i stolen. De spolar tillbaka och bekräftar att det är Juan och de tittar vidare och ser att han finns med på 2 band. och Todd är överlycklig. Nu kan han äntligen bevisa att Juan var på plats under matchen. Todd berättar för Juan att de har hittat honom på banden och även Juan blir såklart väldigt lättad. Men när Todd frågar produktionen vilken tid materialet spelades in så får han veta att det ena är från klockan 20.55 och det andra är från 21.15. Problemet var bara att mordet begicks 22.32. Så det fanns fortfarande ett tidsfönster på 1 timme och 17 minuter där Juan potentiellt kunde ha begått mordet. Åklagaren uppgav att klockan 22.43, enligt Juan själv, ska han ha släppt av sin kusin Miguel hemma hos sig. Miguel bodde på samma gata, bara 150 meter bort från där mordet ägde rum. Och detta fick inte saker att se bra ut för Juan. Åklagaren trodde inte att inspelningen från Curb Your Enthusiasm bevisade något överhuvudtaget. Hon trodde fortfarande att Juan var skyldig till mordet på Martha Puebla. Todd behövde placera Juan på matchen under en längre tid, så han började kolla på telefonmaster. Advokaten kontaktade Nextel Communications, som är en trådlös tjänstleverantör, för att ta reda på vilka master som Juans telefon pingade vid tiden för mordet. Detta skulle definitivt bevisa var Juan befann sig. Mobilmasten som Juans telefon använde låg tvärs över gatan från Dodger Stadium och hade en radie på cirka 1,6 kilometer. Och detta bekräftade för advokaten att hans klient var på arenan till minst klockan 22.12. Vid den förberedande förhandlingen granskades bevisen från telefonmasten och inspelningen från HBO-serien. Domaren skulle besluta ifall ärendet skulle tas vidare till juryrättegång eller om det skulle avvisas helt på grund av otillräcklig bevisning. Lyckligtvis så beslutade domaren efter att ha hört all bevisning att avvisa ärendet. Efter nästan 6 månader som frihetsberövad var Juan Catalan en fri man. Juan får lämna rättssalen och utanför möts han av sin familj som kramar om honom. Todd är också där och Juan tackar honom för allt han har gjort. Både Juan och hans familj är såklart överlyckliga och lättade. Och familjen frågar honom vad han vill ha, att han kan få precis vad han vill och det enda Juan ber om är en cola. I häktet får man nämligen ingen läsk och det är allt han vill ha just nu. Efter Juan friades så stämde han staden Los Angeles och LAPD och tilldelades en förlikning på $320,000. Det bevisades att utredarna Pinner och Rodriguez, de som förhörde Juan om mordet på Martha, försökt framkalla en falsk bekännelse från honom. Båda de här utredarna har sedan dess tagits bort från mordutfallsutredningar och degraderats till mindre avdelningar inom LAPD. Utredaren Juan Rodriguez erkänner sig skyldig för komprometterande bevis, att han hade frågat ut Juan med syfte att få inkriminerande svar. Utredaren Martin Pinner erkände att de försökt sätta dit Juan efter att de gripit honom genom att ringa in hans bild. De hade nämligen haft ett papper med 6 stycken mugshot på som de hade visat för vittnet. Men utredarna hade själva ringat in bilden på Juan innan de visade pappret för vittnet och försökt leda vittnet i identifieringen.
Okej, så vittnet hade aldrig sett Juan innan?
Nej, han satt jämte Martha när hon blev skjuten och han kunde beskriva en latinamerikansk man ungefär hur lång han var, att han hade snaggat hår och mustasch samt att han hade haft hår under läppen. Och polisen hade då sammanställt en lapp med 6 olika mugshots. Men i och med att de redan kunde koppla Juan till Mario och Marthas vittnesmål så hade de redan bestämt sig för att det var Juan som skulle pekas ut. Så efter vittnet hade gett sin beskrivning på gärningsmannen så sköt de fram det här pappret med 6 olika personer på och då hade de redan ringat in Juan och styrde då vittnet till att peka ut honom.
Sånt är så obehagligt.
Ja, det är väldigt obehagligt. FBI kom sedan fram till att männen skyldiga för mordet på Martha Puebles var alla medlemmar i Wineland Boys. José Ledesma beordrade Javier Covarrubias att göra sig av med Martha efter det att utredarna Pinner och Rodriguez felaktigt sa till honom att Martha hade uppgett information som kopplat honom till mordet på Christian Vargas. Så denna falska informationen gavs av utredarna för att framkalla en bekännelse från Juan Ledesma, men tyvärr så resulterade den i Martha Pueblas död. Och alla de skyldiga männen avtjänar nu livstidsdomar i fängelse utan möjlighet till frigivelse.
Så att om inte poliserna hade sagt att hon hade nämnt deras namn, så hade ju de aldrig mördat henne.
Precis.
Alltså det är bra att de degraderades.
Jag tycker det är sjukt att de inte har fått hårdare straff.
Alltså de borde ju straffas. Visst att de inte mördade henne, men de vet ju att de jobbar med de här gängen och de vet ju vad straffet är för att man tjallar.
Verkligen, det känns som att de tar väldigt lätt på att hänga ut folk och de borde inte få jobba kvar som poliser. Och jag har sett så här filmade vittnesmål med båda de här utredarna. Och ingen av dem förnekar att det de har gjort är omoraliskt och fel. Och det här polisarbetet med den vilseledande och falska informationen för att försöka tvinga fram falska erkännanden. Hade inte de gjort det från början så hade förmodligen Martha fortfarande varit vid liv.
Och sen försöker de sätta dit Juan och förstöra hans liv.
Ja, det är väldigt obehagligt att tänka att om polisen hade lyckats med detta så hade en oskyldig man mist livet.
Ja, men också är även så här, Juans döttrar och... Alltså det är så många som påverkas av att de är så dåliga på sitt jobb.
Ja, exakt. Det är inte bara den personen som blir straffad. Det är ju alla runt omkring i dens närhet.
Och alla Marthas, alltså vänner och familj.
Ja, och hon var bara 16 år.
Oj, sa du det innan?
Mm.
Gud, jag tror jag missade det. Hon var 16!
Ja. Det är så provocerande att tänka att de här poliserna har redan sitt narrativ utstakat. Och sen jobbar de för att bevisa sitt narrativ.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Inte för att ta reda på vad det var som faktiskt hände. Och jag valde att inte fokusera på mordet av Marthas vän, Christian Vargas. Men det finns jättemycket mer information online, men jag kände att det skulle bli ett alldeles för långt fall om jag skulle fördjupa mig i det också. Men i korta drag så sköts han när han satt i bilen utanför Marthas hem. Och hon var då inne i sitt sovrum och pratade med en tredje vän genom, som stod utanför hennes sovrumsfönster. Så hon hade inte sett vem det var som sköt. Hon var för långt ifrån. Så att poliserna då ljuger och säger att hon har identifierat mördaren är ju... Ja, det är läskigt att tänka på att de jobbar på det sättet.
Alltså verkligen missbruka sin makt.
Mm. Och sen ska man också vara tacksam för att det finns advokater som Todd Melnick. Vilken, alltså, jag ser honom som en riktig hjälte. Hans magkänsla hade rätt och han gav sig inte och han visste att jag kommer kunna bevisa att Juan fanns på plats på den här matchen. Och ja, uppenbarligen så lyckades han och det är helt otroligt.
Men alltså, också, alltså att hitta någon, en person av 27 000 som är på stadion.
Hela den här historien, det är så många tänk om stunder. Tänk om Juan inte hade fått de här biljetterna. Om han hade stannat hemma och kollat på matchen istället. Och inte då fått det här alibit bekräftat. Om Dodger Stadium inte hade låtit HBO filma där. Om de hade fått förhinder, de hade kanske filmat i annan gång. Om Juans dotter inte hade bett om att få snacks. Det är så många saker som hade kunnat gå fel. Samtidigt som telefonmasten var ju typ i slutändan det enda som betydde något. Men då, tänk om man inte hade tagit emot det där samtalet.
Men det jag också börjar tänka på, det är tänk så många personer som kanske inte kan bevisa att de är oskyldiga och att det är poliser som redan har bestämt att den här personen är skyldig och nu ska jag bara göra allt för att bevisa min tes. Alltså alla personer som inte lyckats ha den här turen som Juan hade i det här fallet.
Mm. Ja, men det var allt som jag hade idag, så nu tycker jag att vi lyssnar till ditt fall.
Tack för ett spännande fall.
Tack.
Idag ska jag berätta om Jamie Hull. Och det här är ett tips som jag fick när jag var på en inspelning. Så jag vill tacka ljudteknikern Anton som delar med sig av den här historien. Mina källor idag är artiklar från The Sun, Daily Star och även Jamies egna hemsida, jamiehull.co.uk, samt två videor från YouTube som jag kommer berätta vad de heter i slutet. Och det här är verkligen ett klassiskt Assa-avsnitt.
Så då är det antingen hav eller flyg.
Helt rätt. Vi ska upp i luften. Jamie Hull föddes 1975. Och han är uppvuxen i Storbritannien med sina föräldrar, en syster och en bror. Och redan som barn var han väldigt aktiv och älskade sport. Han spelade både fotboll och rugby. Och för honom var den här aktiva livsstilen alltid självklar. Och det har alltid varit väldigt viktigt för honom att prioritera träning och välmående. När Jamie var liten så brukade hans pappa ta med honom till Luton Airport där de brukade titta på flygplan. Jamie berättar att han älskade att se när piloterna testade motorerna. Han älskade ljudet, han älskade doften och bara hela den här känslan av att vara på flygplatsen. Och han drömde själv om att få flyga en vacker dag. Och satte ganska tidigt upp det här livsmålet att kunna bli pilot. När Jamie blev vuxen så arbetade han inom armén i United Kingdom Special Forces Reserve. Och det gjorde han i cirka 7 år. Och han hade flera roller inom försvaret. Och han tjänstgjorde bland annat som sjukvårdare ett tag och som fallskärmsjägare. Jobbet inom det militära gav honom allt han älskade. Äventyr och att få utforska andra delar av världen. Och att få ge tillbaka till samhället. Och Jamie älskade verkligen att resa. Han hade rest runt i stora delar av Afrika, Asien och Oceanien. Och även när han reste så försökte han alltid vara aktiv på sina resor. Så han låg liksom inte bara på stranden utan det var ju att han skulle ut och hajka, han skulle klättra upp för berg och han sökte hela tiden nästa utmaning, nästa kick. Jämför med en själv.
Jag och Assa var i Thailand tillsammans en gång. Det var inte många knop på den resan du.
Det var inte många hajker.
Nej, vi gick från hotellet till stranden.
Till baren.
Till baren, tillbaka till solstolen.
Men ja, man har ju olika preferenser. Och jag och Jamie är lite olika, kan man säga. När Jamie fyllt 32 år, år 2007, så fick han reda på att han några månader senare skulle tjänstgöra i Afghanistan. Och då passade han på att uppfylla en av sina stora drömmar tiden innan. Och bestämde sig då för att lära sig flyga och ta flygcertifikat. Han kontaktade en skola i Florida. Och han valde att åka dit för att det skulle underlätta med bra väder, vilket gjorde att han skulle kunna bli klar med certifikatet snabbare. Och Jamie blev antagen och åkte då till USA och började flygträna. Och under den här tiden så hade han flera olika instruktörer som han flög med i ungefär 3 veckor. Och sen så började han flyga solo. Och det innebär då att man är ensam i planet. Och när han hade flygit solo i 8 dagar så var han snart klar med sin utbildning. Och han hade egentligen bara lite flygtimmar att flyga in. Så en dag så bestämde han sig för att flyga från Orlando till en lite mindre flygplats. Och allt gick toppenbra. Det var blå himmel, fåglarna sjöng och han kände en sån extrem frihetskänsla av att sitta där själv i himlen. I det här lilla planet. Och efter han landat på den här mindre flygplatsen så var det dags för honom att återvända och flyga tillbaka till Orlando. Och på återresan till Orlando så började allting väldigt lugnt. Jamie höll handen på spaken och gasen i botten för att lyfta. Han känner igen den här doften från barndomen, från motorerna. Och han hör motorn accelerera. Bara sådär så lättar planet från marken och han stiger upp i luften. Och när han är ungefär 300 meter upp så jämnar han ut planet så att det mer glider fram.
En fråga bara. Sa du 300 meter?
Mm.
Det är väl ganska lågt för att flyga eller?
Nej, alltså flyger man så här stora passagerarplan så kan det ju vara flera tusentals meter upp i luften. Men flyger man en sån här små propellerplan med bara en plats, så tror jag inte man flyger så mycket högre än så här. Och det är ju när man kommer upp på den här höjden som man mer börjar cruisa runt med planet. Och när han kommer upp i luften så kikar han ju runt, som man alltid gör. Och han tycker att han ser något konstigt när han liksom tittar till vänster. Men han hann inte riktigt uppfatta vad det var. Så han tittar återigen åt vänster. Och han kan inte tro sina ögon. Han ser en tunn linje av en orange-gul låga som kommer ifrån planet. Och det tar ju en liten stund innan han förstår vad som händer. Han blir helt chockad. Planets motor har börjat brinna och elden sprider sig snabbt. Så Jamie befinner sig nu 300 meter uppe i luften- i ett litet enmannaplan som nu brinner.
Men hur kunde det börja brinna?
Jag är faktiskt inte helt säker på vad som hände. Men jag tror att det var liksom någonting i motorn som har gått fel.
Panik.
Mm. Bara att sitta i ett sånt litet plan kan ju vara ganska klaustrofobiskt på ett sätt. För det är ju en liten sittplats eller en liten hytt kan man inte ens kalla det, men det är en liten sittplats och väggarna är ganska nära. Och att du var uppe i luften och att du ser att planet börjar brinna. Hemskt.
Ja, verkligen.
Nu tittar Jamie ner mot sina fötter och ser att lågorna slår upp från golvet mot fötterna och runt anklarna. Och han inser vilken extrem nödsituation han hamnat i och bestämmer sig för att han ska göra allt för att ta sig ner mot marken igen. Han berättade att han kände sitt hjärta slå extremt hårt. Och han förstod att han har ingenstans att ta vägen. Han kan ju inte hoppa ur planet på den här höjden. För det finns inte en chans att han kommer klara sig. Och det är inte så att man har fallskärm på sig när man flyger ett sånt här litet plan heller.
Det tog jag bara för givet att man hade.
Nej. Tydligen inte. Alltså Jamie förstod att han var snabbt tvungen att ta sig ut ur cockpit för att inte slukas helt av lågorna. Men han förstod också att han först måste ta ner planet till en höjd där han kan hoppa ut utan att dö av fallet. Och han mindes då vad en av hans amerikanska lärare hade sagt. Om det är en nödsituation och du hamnar i problem måste du framför allt flyga det där jävla planet. Och detta ekade i hans huvud. Så han insåg att han måste fortsätta flyga planet. Så han höll vänster hand hårt om spaken medan han drog tillbaka gaspedalen och sakta började planet förlora höjd. Men Jamie behövde ta sig ner fort. Han stirrar på mätaren och ser hur mätaren sakta tickar ner. Han börjar närma sig marken. Och Jamie håller extremt hårt i spakarna och fokuserar på att andas. Han måste behålla lugnet samtidigt som lågorna nu har slukat hans ben och börjar slå upp mot överkroppen.
Det är helt galet att han kan sitta kvar i cockpit.
Mm.
Man tänker att kroppens naturliga reflexer ska vara att bara dra sig undan när det brinner.
Att få panik.
Mm.
Förmodligen kanske det är hans militära bakgrund som gör att han kan behålla fokus. Planet närmar sig marken. Och Jamie gör allt i rätt ordning. Han stänger av alla funktioner, precis som han ska. Och när han är ungefär 15 meter över marken, då slår lågorna upp över hela hans kropp och upp i ansiktet. Han andas åt sidan för att försöka få in det lilla syret som finns kvar i cockpiten. Och så tar han tag i dörren till flygplanet. Men han fipplar med handtaget. Han får inte upp den. Så han börjar knuffa mot dörren med armbågen och hjälper till att slå med den andra handen. Och till slut så öppnas den. Han klättrar då ut på vingen. Och nu är han ungefär 6 meter över marken. Och när han står där så kommer det jättestora lågor från planet på grund av att propellrarna skicka dit dem. Så det slår extremt kraftigt mot hans högra sida av kroppen. Och han hoppar från planet. Och i och med att planet färdas väldigt fort så blir det en väldigt hård smäll.
Jag kan inte fatta vad det är som händer. Att han lyckas ta sig ut, att han står på planet och att han ens har fått ner det på 6 meter.
Nej, det är helt otroligt. Och när han hoppar så landar han först på benen, men det smäller så hårt så att han flyger fram och landar liksom med ansiktet i marken. Och när han landar så märker han att hans högra axel fortfarande brinner. Så han liksom slår på kroppen för att släcka elden. Och då märker han att högra sidan av hans skalle också brinner. Och han slår ut lågan där också. Och så ser han att planet fortsätter framför honom och bara kraschar ner i marken.
Så han flög inte över någon stad eller något bostadsområde, utan vad var det för landskap?
Men jag tror att han hade kommit ganska nära landningsbanan där han skulle landa. Men han lyckades liksom inte få ner planet tillräckligt fort. Och så visste han att det var ingen bebyggelse eller så runt där. Så att han kraschade liksom efter landningsbanan någon gång. Och när planet kraschar i marken så exploderar planet. Och Jamie känner tryckvågen genom hela kroppen. Och smällen var så kraftig att all luft han hade i lungorna bara försvann och han tappade andan. Sen kom värmen och det här infernot. Och det var så intensivt. Och det var först nu han kände någon som helst smärta. Och han beskriver det som om det vore en tsunami av smärta som bara slog över hela hans kropp. Varenda millimeter gjorde fruktansvärt ont. Han hade flera frakturer i ansiktet. Hans näsben var krossat. Ögonhålorna var krossade. Han hade flera inre blödningar. Och utöver allt detta hade Jamie 3:e gradens brännskador på över 63% av sin kropp.
Det här är helt galet. Att han överlever. Men hur långt ifrån där han landade kraschade planet?
Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte att det var jättelångt ifrån.
Nej, det låter som att det är väldigt nära.
Mm. Han är så skadad, den här killen. Och något av det sjukaste är att han minns allting som hände. Han var medveten hela tiden. Och han minns hur han kände lukten av sin egna brända kropp. Och han var helt säker på att det inte fanns en chans att han skulle överleva. Och det här var inte bara en känsla, utan även något som han baserade på sina kunskaper som han fick under tiden som sjukvårdare i armén. Och han låg på marken i extrem smärta. Han kände hur han blev kallare och framförallt hur han blev svagare. Och han förstod då att han inte har lång tid kvar att leva. Han tog av sina skor och sina strumpor. Och i sitt förvirrade men ganska rationella tänkande hann han tänka att den här resan han ska på nu kräver inte att han har varken strumpor eller skor på. Så han la skorna och strumporna vid sidan av sig, som de alltid brukade göra i det militära. Och sen väntade han på hjälp. Och efter detta minns han ingenting på 6 månader. Men det tog inte lång tid innan hjälpen kom. Efter endast 15 minuter var sjukvårdare på plats och kunde börja försöka rädda Jamie. De flög honom med helikopter till närmsta sjukhus, som var ett av de ledande privata sjukhusen i USA. De satte honom i medicinsk koma samtidigt som hans kropp kämpade för livet. Och läkarna gav honom endast 5% chans att överleva. Och efter han hade varit i koma i 4 månader flög de över honom till Storbritannien. Och han hamnade på brännskadeenheten i Essex. För att förstå hur mycket läkarhjälp han behövde så blev hans kostnad på sjukhuset i USA $2.6 miljoner. Som, tack och lov, hans försäkring täckte.
Jag menar det. För annars är det så här, vakna upp och bara snälla, sov mig igen.
Mm. Och detta var alltså då för 4 månader på sjukhus. Alltså det var så mycket operationer och sånt han behövde gå igenom. Tänk om inte han hade haft rätt försäkring.
Mm.
När Jamie vaknade upp i Essex efter 6 månader i koma så blev han så chockad över att han fortfarande var vid liv. Och även om han blev lycklig över att han har överlevt insåg han också att hans liv var förändrat för alltid. Och en av de första sakerna som hände på sjukhuset var att en sköterska gav Jamie en spegel och berättade att hans utseende var helt förändrat. Och när han såg sig i spegeln så kunde han knappt känna igen sig själv. Hans ansikte var extremt svullet och nästan all hud i ansiktet var bortsmält. Jamie fick ligga på sjukhuset i Essex i ytterligare 16 månader. Och totalt genomgick Jamie över 60 operationer. Det här var en extremt smärtsam tid och operationerna var extremt jobbiga. De fick ju bygga upp hans ansikte igen efter att näsan och ögonhålorna krossats. Och han fick genomgå mängder av hudtransplantationer. Och han var tvungen att lära sig allt igen. Han fick lära sig sitta upp för att till slut kunna ställa sig upp. För att till sist ta några stapplande steg. Han fick lära sig äta igen. Han fick lära sig skriva igen. Och Jamie var ju en väldigt högpresterande person. Det blev ju en väldigt stor krock för honom att gå ifrån att ha väldigt, väldigt höga mål för sig själv. Som att bli pilot, vara militär, klättra upp för berg. Till att varenda mål var ett väldigt, väldigt litet delmål. Hans mål kunde vara att han skulle hålla i en penna. Eller att han skulle kunna dricka från ett sugrör själv.
Ungefär de första 18 månaderna efter olyckan kämpade Jamie på för att överleva. Jamie var väldigt rationell och hade ett väldigt starkt psyke. Så att det är klart att det var en extremt påfrestande tid och en väldigt, väldigt jobbig tid. Men han hade ändå en väldigt bra inställning till det och alltså kämpade otroligt, otroligt hårt. Men efter ungefär 18 månader då så började det här bli väldigt, väldigt jobbigt för Jamie psykologiskt. Och han gick in i en depression. Och läkarna ville att Jamie skulle börja äta antidepressiva mediciner. Men Jamie vägrade, för han ville inte att hans kropp skulle behöva ta fler mediciner. Han gick ju på extremt mycket medicin under den här tiden. Och han berättade att under den här tiden så ville han egentligen bara dö. Och om någon hade gett honom ett val just där och då så hade han 100% valt att dö. Men han blev erbjuden att gå till en psykolog. Men som gammal soldat så var han ganska van att kriga igenom svåra perioder själv. Och han hade ganska svårt att se att någon utifrån som aldrig varit med om någonting ens i närheten av det här traumat han nu upplevt, alltså hur de skulle kunna hjälpa honom. Men han blev övertalad. Och genom att behöva öppna upp sig för den här psykologen så behövde han också öppna upp sig för sig själv. Och detta fann han väldigt helande. Efter ett tag så kunde han ta sig ur den här depressionen. Och när han sen fick komma hem så var han tvungen att ha kryckor för att ens kunna ta alltså några steg, för att han hade svåra nervskador i benen. Men han övade ständigt på att bli bättre. Så i början kunde han sätta ett mål att han skulle gå ut till brevlådan och sen vända om. Och lyckades han göra det så var det en extremt stor prestation för honom. Och då satte han upp ett nytt mål. Okej, imorgon ska jag gå förbi brevlådan. Och så gjorde han det. Och han pushade hela tiden gränsen för vad han klarade, lite, lite framåt. Så till slut så kunde han gå runt kvarteret. Och så pushade han det till liksom ännu längre. Och han började känna sig starkare och starkare. Och när han var ute och gick så började han också vänja sig vid att synas bland folk. För att hans utseende var ju nu helt förändrat. Han hade ju brännskador egentligen över hela kroppen. Och speciellt i ansiktet. Och sakta men säkert så lärde han sig att hantera reaktionerna som folk hade när de såg honom. Idag berättar han att han har landat ganska bra i det här. Han förstår att det bara är människans nyfikenhet. Folk vill veta vad som har hänt honom. Så att han ser det ändå som en naturlig reaktion hos andra. Och efter ett tag så anmälde hans vän honom till London Marathon. Alltså Jamie kunde ju inte springa det här. Men han powerwalkade genom hela maratonet. Och även här så blev det en liten chock för honom. För att han var ju tvungen att möta... Alltså dels var det tusentals andra som sprang. Och sen så är det ju en extremt stor publik. Men det var så mycket kärlek och så här... Folk var så peppade och hejade på honom. Så att han säger att det här var verkligen så här en vändpunkt för honom.
Men wow, vad fint.
Mm, verkligen.
Ja, skönt att höra att han ändå hittade vändningen. Och...
Ja, och sen här, han kunde liksom bevisa för sig själv att han klarade det. Även om han ser annorlunda ut så kan han möta alla de här människorna som bara hejar på honom och tycker att vill att det ska gå bra för honom.
Ja.
Det var väldigt viktigt för Jamie att få komma tillbaka till att flyga på ett eller annat sätt igen. Och han fick ett stipendium för att lära sig flyga luftballong i Italien. Så det har han lärt sig nu. Och han säger att det är ju lite lugnare att flyga luftballong. Så det passar honom lite bättre idag. Men alltså personligen, alltså där är det både höjd och eld. Jag hade ju varit
livrädd.
Ja, jag tänkte precis säga att det är min mardröm att åka luftballong.
Mm.
Jag tycker det verkar så läskigt, så obehagligt.
Och jag kan säga så här, att Jamie är än idag en riktig äventyrare. Han har exempelvis varit med i Race Across America och då korsat USA på cykel. Och det är 482 mil så de cyklade på bara 7 dagar.
Oj, wow.
Jamie är även dykarinstruktör och han har rest runt en massa och dykt på olika ställen i världen och lärt ut dykning till andra. Och han är också en motivationstalare. Och då pratar han om hur man hanterar förändring och hur man hanterar ett så stort trauma. Det här var liksom allt jag kunde hitta om Jamie Hull nu. Men jag såg att han har skrivit en bok som kommer ut 21 maj nu i år. Och den heter Life on a Thread. Jag vet ju inte hur bra den är, men vill man veta mer om Jamie och hans historia så förbeställ den. Och YouTube-videorna som jag pratade om i början var Unilad, 11 minutes with How to Survive a Plane Crash. Och den andra videon var från YouTube-kanalen Private Therapy Clinic, How to Survive a Plane Crash Psychologically. Jamie Hull discusses overcoming psychological trauma. Och det var det jag hade på Jamie Hull idag.
Som alltid, Assa. Så spännande historia.
Ja, tack Anton som tipsade om den här fantastiska berättelsen. Och jag blev så chockad av att jag inte kunde hitta mer info. Och sen när jag såg att han har skrivit en bok som kommer ut nu i maj så blev jag så här... Kanske skulle väntat lite med det avsnittet. Men jag kommer nog försöka läsa den ändå. För jag vill veta alla detaljer.
Ja, det kanske blir en liten uppföljning på detta fallet då.
Mm.
Men så spännande och så inspirerande.
Alltså det finns så mycket äventyrsbilder på honom. Han står på berg, han åker skidor, han cyklar. Det finns bilder med honom och Prince Harry. Inte för att det är kanske ett äventyr, men ändå lite coolt. Alltså jag är bara så glad över att han överlevde här och kom över sin depression och nu alltså verkligen är superinspirerande. Ja, och vi kommer lägga ut lite bilder som vanligt på vår Instagram och Facebook som heter
Närögat podd. Och där kan ni även skicka in era tips och feedback och ja, interagera med oss och kommentera våra fall. Det uppskattar vi.
Vi älskar när ni diskuterar sånt som vi har tagit upp.
Ja, precis. Så ni hittar oss där och tills vi hörs igen nästa vecka så får ni hemskt gärna rata podden. Och det gör ni där ni lyssnar helt enkelt. Så hur mycket vill vi ha, så?
5 stjärnor.
Yeah. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag.
Tusen tack.
Puss, hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.